Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ja, då hälsar vi välkomna till det 27:e avsnittet av podden Vi går till historien. Och ja, nu sitter vi här igen på distans. Du befinner dig i Östergötland och jag är i Stockholm. Allting bra med dig?
Det tycker jag. Östergötland, ja, närmare bestämt Vik på landet. Och vi avslutade ju förra avsnittet på det mest spännande sätt med Dackefejden, det största folkliga upproret i Sveriges historia. Men Dacke är ju inte ensam om att ha lett ett folkligt uppror i landet. Hans motståndare, kung Gustav Vasa, ledde ju också ett folkligt uppror, liksom Engelbrekt. Men de här tre upproren, de beskrivs ju i historieböckerna på olika sätt. Gustav Vasa ledde sitt uppror mot danskarna och lyckades till sist besegra dem. Kalmarunionen upplöstes och Kristian II avsattes. Och Gustav Vasa fick all cred för detta. Engelbrekt, 100 år tidigare, kämpade då egentligen inte mot danskar och Kalmarunion utan snarare mot förtryckande fogdar och bönders och bergsmäns usla villkor. Nils Dacke ville ha större frihet åt sitt Småland, återinföra katolicismen, sänka skatterna och avsätta kungens brutala fogdar. Men medan Engelbrekt alltid hyllats genom århundradena, det finns faktiskt flera statyer i Sverige av Engelbrekt än av någon svensk kung. Så är Dacke en högst kontroversiell figur som först i vår tid har setts genom andra ögon än Gustav Vasas.
Men det här låter som, och det har vi väl tjatat om tidigare i podden, att det låter som någon form av blandning mellan vinnaren skriver historia, men även ja, då det här nationalistiska, att Engelbrekt, även om det inte var en dansk kung, så var det väl danska fogdar. Medan ja, Dacke då, dels så torskade han och sen så ville han då gå emot nationalhjälten som hade vunnit mot danskarna då.
Ja, Engelbrekts motståndare Erik Pommern, han kan man säga var dansk eller dansk-tysk, han hade ju en dansk mamma och tysk pappa. Ja, det stämmer ju som du säger. Och det är väl så att man i vårt århundrade har omprövat en del av de här figurerna. Och jag kommer ihåg att du fick ju förra avsnittet, det här blir ju intressant att se idag, fick ju onekligen sympati för Dacke, eller hur?
Ja, men självklart. Och de, jag vidhåller dem. Och jag tror att den här friheten och att inte få gårdar beslagtagna och vänner ihjälslagna, tror jag lite mer motivation än katolicismens införande igen då.
Ja, just det. Jo, vi får se hur du ställer dig efter dagens avsnitt och vi ska se hur det går till sist.
Just det, men han hade blivit lite maktgalen här sist vi pratade. Hade haft någon stor fest här och kungen
ja.
Och Småland.
Ja, just det. Ja, alltså kring hösten och julen 1542, då når Dacke höjden av sin karriär. Gustav Vasa, som lämnat Stockholm och nu residerar på Stegeborg utanför Söderköping, är hårt trängd. Han ingår därför i november ett fördrag med Dacke om vapenstillestånd. Och kungen, han är tidvis missmodan, funderar på att överge Östergötland. Vilken tanke. För att koncentrera sig på att försvara Stockholm. Ja, i sina mörkaste stunder så överväger han att lämna landet och bli först över något av de 400 tyska furstendömena. Vad kungen behöver, det är tid för att bygga upp starka trupper med vars hjälp han kan gå på motoffensiv. Han har helt klart mer att vinna på ett vapenstillestånd än den framgångsrike Dacke. Frågan är om inte Dacke skulle ha försökt fortsätta sin offensiv mindre än 10 mil från trakten kring Linköping där hans mest framskjutna trupper var förlagda, så ligger ju Kolmården. Dackes män var skogarnas folk. Hade man kommit i besittning av den vidsträckta Kolmårdsskogen så hade man kunnat utnyttja den som bas för vidare anfall norrut mot Stockholm. Men jag tror inte att Dacke hade någon ambition att gå så långt. Inte heller att försöka avsätta Gustav Vasa. Vad Dacke ville, det var att ha ett fritt Småland där kungens fogder hade ersatts av Dackes män och de katolska prästerna hade fått komma tillbaka. Dacke gjorde också misstaget att lita på kungen och straffade hårt de av hans egna män som gjorde sig skyldiga till brott mot vapenvilan. I december 1542 är Gustav Vasa tillbaka i Stockholm. Vid tre tillfällen skriver han till Dacke och bjuder in honom till slottet. Dacke tackar nej vid samtliga tillfällen, vilket säkert var mycket klokt. Kungen hade med all säkerhet sett till att den småländske upprorsledaren efter ett besök i huvudstaden aldrig fått återse sitt Småland igen.
Ja, han har väl lärt sig av historien. Han lyssnar på dåtidens podd om vi går till historien.
Det kan vara så, våra medeltida föregångare kanske.
Man kunde inte läsa, han kunde inte skriva i alla fall, men podd kunde han ju lyssna på.
Just det. Medan kungen sen firar en storslagen jul på slottet befinner sig Dacke på den gamla biskopsborgen Kronoberg som ligger på en holm i Helgasjön strax utanför Växjö. Där dricker han jul, som det heter med en gammal formulering. Dacke har ju på mindre än ett halvår avancerat från ett smålandstorp till ett slott. Ett ståtligt julbord dyker upp, även här. Och detta är piken, som det heter, i hans karriär. Han behärskar hela Småland, utom Kalmar slott som kungens män fortfarande håller, men som belägras av Dackes män, och Öland och stora delar av Östergötland. Men Dacke har också internationella kontakter. Nere i Tyskland har många furstar med intresse följt nyheten om Dackes framfart. Man tror att man med Dacke som redskap kan avsätta Gustav Vasa och ersätta honom. Bland dessa finns Albrecht av Mecklenburg, vars förfader med samma namn, du kommer ihåg, ju varit kung i Sverige under slutet av 1300-talet. Albrecht har alltså vissa intressen av att återta den tron som hans förfader med samma namn hade haft.
Men nu, då pratar vi över 100 år sedan.
Ja, eller 150 år sedan någonting. Mm. En annan kandidat är en svärson till Kristian Tyrann, alltså gift med en dotter till Kristian. Kristian var ju, som du kommer ihåg, svåger till världens mäktigaste man, kejsar Karl den femte, i vars rike solen aldrig gick ned.
Just det, men som han aldrig fick någon hjälp av, var det inte så?
Nej, exakt. Men det finns brev bevarade av kejsaren där han uttrycker sitt intresse att ge Dacke sitt stöd. Och som katolik skulle han ju uppskatta att den katolska läran kom tillbaka i Sverige. Och, spännande tanke, hade kejsaren skickat trupper till Dacke, ja, då hade det med all säkerhet betytt slutet för Gustav Vasa. Alltså, den enkle bonden från Småland har blivit en faktor i europeisk storpolitik.
Mm. Och han kunde inte ens då skriva tillbaks, svara på breven.
Nej, det är sant.
Fascinerande egentligen.
Ja. Ja, det fanns ju inte FaceTime. Det kunde han ju inte använda sig av heller, till exempel. Men, återigen, Dacke, han var inte så intresserad av det här att utvidga kammer. Jag tror att han var intresserad av att få hjälp av tyska legosoldater. Varför då? Ja, i Tyskland hade dessa soldater haft den motsatta rollen att slå ner bondeuppror. Jag tror Dacke var rädd för att komma i beroende av dessa tyska herrar som också krävde att han dyrt skulle betala de tyska soldaterna för deras medverkan. Och återigen, jag tror inte han var intresserad av att ersätta Gustav Vasa med någon utländsk kung. Vad han ville var ju att få vara i fred i Småland. Jag tror han kunde mycket väl acceptera Gustav Vasa som kung över Sverige om han fick bli hövding över Småland.
Men det här var ändå inte någonting som Gustav, så att säga, om han hade fått veta de kraven så hade det väl inte varit, i och med att han funderade själv på att överge Sverige. Mm. Hellre det än att gå med på Dackes ganska rimliga krav.
Ja, det kan man ju tycka. Men Gustav Vasa, han var nog helt beroende av att ha full kontroll över alla landsdelar. Han var nog inte den som kunde dela med sig av makten i något avseende. Om Gustav Vasa höll sina löften till honom så som han låtit skriva, så ville han ingen bättre herre och konung begära. Så, på Dackes sida stred aldrig någon tysk soldat. Tyska soldater, de stred enbart på kung Gustav Vasas sida.
Mm.
Det Småland som Dacke nu behärskar hade återgått till den gamla, som man sa, gyllene bondetiden. Handeln med danska Blekinge och Skåne, som Gustav Vasa förbjudit, hade nu återigen öppnat. De höga skatter som kungen infört hade sänkts väsentligt. Och i kyrkorna hördes återigen latinet. De katolska mässorna hade återinförts. Man saknade förstås alla värdeföremål, Maria, bilder och nattvardskärl och ljusstakar och sådär. De var i säkert förvar i kungens skattkammare i det så kallade herr Eskils gemak. Efter julfirandet går nu Gustav Vasa till motaktion. Han värvar nya legotrupper från Tyskland och Livland. Han får också dalabönder att sätta upp trupper till hans tjänst. Men jag tror att hans främsta vapen inte var soldater, utan hans otroliga, ska vi kalla det, psykologiska krigföring. Hans enorma förmåga att sprida sin propaganda. Gustav Vasa var, ja, som vi sagt...
De uppe i Dalarna, det är någon slags hatkärlek till Gustav Vasa. Nu ställer de återigen upp på hans sida. De måste ju manipulera dem något otroligt.
Ja, det där är ju intressant. Alltså, det var nog en blandad fruktan för Gustav Vasa och vilja att inte det skulle återupprepas några räfst och rättarting uppe i landskapet som bidrog till att bönderna ställde upp. Gustav Vasa var ju, som vi sagt tidigare, en oerhört flitig och skicklig brevskrivare. Hans brev finns i en stor samling i tjocka pärmar på Riksarkivet på Marieberg i Stockholm. Jag skulle vilja påstå att Gustav Vasa är den svensk som skrivit flest brev genom tiderna. Nummer två är förmodligen August Strindberg, som också var en väldigt flitig brevskrivare. I sina brev ironiserar Gustav över Dackes tal om att gå tillbaka det som var gammalt och fornt, Var det då kung Christian Tyrann plågade landet?
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Gustav Vasa hade förmågan att anpassa sina brev till mottagarna och hade ett mycket levande språk. När han skriver till bönderna så märks det att han verkligen känner till deras värld. Alltså, kungen hade under uppväxten varit mycket engagerad i skötseln av faderns många gårdar. Gustav var ju, som vi sagt tidigare, ingen akademisk teoretiker utan en praktisk, aktiv person, en doer. Han känner till jordbruket. Han ger bönderna en massa råd hur de ska bruka sina gårdar. Alltså, visst, här kommer det brev från en oerhört rik man med en helt annan bakgrund och som förstås lever ett helt annat liv. Men ändå någon som bönderna i någon mening kan identifiera sig med. Och det här är ju väldigt intressant. Jag kommer ihåg att jag dristade mig i ett tidigare avsnitt jämföra Gustav Vasa med Donald Trump. Han går ju hem hos byggnads- och industriarbetare trots att han ju rimligen inte har så mycket gemensamt med dem. Trump har ju en bakgrund som tv-stjärna och mycket förmögen fastighetsmagnat. Men precis som Gustav Vasa visar vid bönderna kan han deras språk, deras jargong, de uttrycker sig inte alls som politiker i allmänhet utan vardagligt, levande, rakt, konkret, spontant, till och med kanske lite vågat och vulgärt. Det går hem.
Mm. Ja, det, sen har vi den här uppenbara kopplingen av vad vi får anta är ett slags narcissistiskt maktlystet beteende också.
Säkert är det så. Men det kanske det här sättet att att förhålla sig till de man försöker påverka, det kanske har en bakgrund i detta. Det är kanske en metod att uttrycka sin narcissitet med hjälp av.
Mm. Mm.
Alltså, kungen, eller presidenten, det blir en person man kan gå ut och ta en öl med. Ser vi på nutida svensk politik, kunde man kanske ha tänkt sig att ta en bärs med, jag vet inte vad det säger, men Göran Persson och Håkan Juholt. Men inte riktigt på samma sätt med Olof Palme eller Carl Bildt.
Nej, då blir det mer åt champagnehållet i så fall.
Ja, och verkligen en annan typ av jargong och konversation, eller hur?
Mm.
Nåväl, Gustav Vasa använder sig också av spioner, det vill säga han anställer agenter som klär ut sig till bönder och infiltrerar befolkningen i socknarna. Han mutar inflytelserika bönder för att de ska vara lojala mot kungen. Han skriver också ett förfalskat upprop från bönder och bergsmän i Dalarna riktat till bönder i andra landskap, där det står att dalabönderna minsann är lojala mot kungen och uppmanar kollegorna i andra landskap att vara lika trogna. Han jobbar på många fronter. I februari samlar kungen sina trupper vid Vadstena. Dacke marscherar då upp dit men blir tillbakaslagen. Dackes trupper lyckas dock tillfälligt hejda kungens trupper vid Mjölby. Nu är kriget igång på allvar igen. Alla tidigare avtal kan glömmas.
Men var det ett så att säga, planerat uppehåll i stilleståndet, eller gjorde Gustav Vasa ytterligare en fuling här och attackerade?
Ja, det var inte tal om att det här avtalet skulle ha löpt ut då, utan han bröt avtalet, ja. Dacke går nu med huvudstyrkan till Kalmar för att försöka inta slottet. Besättningen där befinner sig i ett förtvivlat läge då maten helt enkelt tagit slut. Eftersom Dacke ju också behärskar Öland är slottet inneslutet från alla sidor. Man gör därför en förtvivlad utbrytning och lyckas jaga iväg de överrumplade Dackebönderna. En sista framstöt upp i Östergötland görs nu från Tjust upp längs kusten via Valdemarsvik mot Stegeborg och Söderköping. Söderköpingsborna får betala skatt för att inte stan ska brännas ner. Brandskatt har du hört talas om. Men Svante Sture på Stegeborg, han går med hjälp av tillskyndande kungliga trupper till motanfall och driver tillbaka Dackes trupper ner i Småland igen. Svante Sture är ju populär bland bönderna och får många att lägga ner vapnen, och han ger de här amnesti. Gustav Vasa är missnöjd med att inte Sture går mer brutalt fram.
Självklart.
Svante Sture, han marscherar alltså ned ut med östkusten. En annan trupp under kungens svåger, Gustav Stenbock, kommer nu tillbaka från Västergötland in i Småland med viss förstärkning från danska trupper. Och den kungliga huvudhären under befäl av en son till Ture Jönsson Treroser, du kommer ihåg, Johan som han heter, och Lars Sigesson av ätten Sparre, marscherar nu söderut från Ydre och Kinda ner i Småland. De tyska legoknektarna hade dålig erfarenhet att komma ner i de småländska skogarna. De hade hoppats att kriget skulle avgöras i Östergötland, som de mycket förståeligt kallade det förlovade landet.
Ja, det är klart. Det är intressant nu. Det är mycket namn på ort. Det är som man känner igen sen barndomen här. Det är intressant.
Ja, men mycket just Östergötland här, verkligen. Tanken är att de tre styrkorna efter att ha besegrat Dackes trupper skulle förenas i Kalmar. Den kalla vintern det året gynnar kungens trupper att ta sig fram, frusen mark och isbelagda sjöar. Så det avgörande slaget i mars omkring den 20:e mellan huvudstyrkan och Dacke på en frusen sjö. Det har funnits olika uppfattningar om vilken sjö. Tidigare har man trott att det var Åsunden norr om Vimmerby. Men nu lutar man snarare åt en sjö som heter Hjorten vid Virserum. Här har man funnit många kanonkulor, och en ö i sjön heter Skallö efter de många huvudskallar som man hittat där.
Okej, så det är det avgörande slaget det här. Då är det väl dags för mig att avslöja vem jag håller på då, eller?
Ja, det tycker jag. Du har inte ändrat dina sympatier, antar
jag. Nej, verkligen inte. Tyvärr då. Jag misstänker ju vem som kommer stå som vinnare efter det här avgörande slaget. Men nu har jag fått en ny intressant historisk figur att kanske som lär mig mer om och så vidare. Väldigt intressant i Dacke då förstås.
Ja, man kan säga att du är ett barn av din tid, det kommer att visa sig här. Och som du säger om drabbningens utgång, alltså oavsett vilken sjö som är den rätta, så blir resultatet av slaget detsamma. En katastrof för Dacke, som själv blir skjuten i båda låren. Han räddas under mycket dramatiska omständigheter undan slaget och sätts i säkerhet och gömmer sig en grotta vid Virserum som man fortfarande kan besöka. Men Dackes män drivs ut på isen där de blir ett lätt byte för kungens välbeväpnade soldater. Nederlaget är fullständigt. Många Dackeledare dödas eller tillfångatas. En av dem, Judde Hane, hinner man inte avrätta. När han får syn på sin framtid i form av ett rådbråkningshjul och en stegelpåle blir han så fylld av skräck att han dör i alla fall.
Mm.
Ja, det här med stegling, det har vi ju berättat om tidigare, men vi kanske ska repetera vad det innebär.
Ja, hemskt gärna.
Ja, det gick ju till så att man först band den dömde vid ett vagnshjul. Och när man körde iväg så krossades armar och ben. Det var det som kallas rådbråkningen. Alltså uttrycket kommer från hjul på tyska som heter Rad. Radbrechen, hjulbrytning. Sen satte man upp hjulet på en stege eller en pålet där offret fick hänga till allmänhetens beskådan. En fördel var ju om man då fortfarande levde, eftersom avskräckningseffekten var ju då en längre tid.
Fördel för vem?
för makterna som ville sätta skräck i folket att de inte skulle tvivla på sina ledare. Ett alternativ det var att man hoppade över rådbråkningen och istället styckade upp den dömde i olika delar, så kallad fyrdelning, för att sedan spika upp delarna på stegelpålen. Och intressant är att de här straffen de fanns faktiskt kvar till en bra bit in på 1800-talet. Idag är de väl avskaffade, där man har inte hört talas om att hovrätt eller högsta domstol dömer till något sånt längre. Nej,
jag tror inte det. Och då får man väl återkomma till den här gamla klyschan att det var bättre förr.
Men, men många pratar om hårdare straff, och så, men det här har inte tagits upp. Nej.
Jag tycker du ska skriva en debattartikel.
Ja. Gustav Vasa, han tar en fruktansvärd hämnd på Småland. Hans soldater tillåts fri plundring och alla som på något sätt har deltagit i upproret avrättas på grymmaste sätt, som just rådbråkning och fyrdelning. Inte ens prästerna som stött Dacke skonas. All livsmedelstransport till Småland förbjuds, folk ska svälta, landskapet ska knäckas. I maj anses straffexpeditionerna vara avklarade. Diego-soldaterna och de flesta av kungens soldater, som till exempel dalkararna, lämnar det utblottade landskapet. Vår tids kanske mest kände smålänning, Vilhelm Moberg, han skrev att dessa sydöstra delar av Småland tog 200 år innan de uppnådde tillståndet före Dackefejden när det gäller befolkningsnivå och ekonomisk standard.
Mm.
Vad hände då med Dacke? Jo, han tillfrisknar efter att ständigt ha bytt gömställe och i juni visar han sig i Högsby, nordväst om Kalmar. Gustav Vasa får reda på det och skickar nu en trupp under en Jakob Bagge med order att tillfångata honom, helst levande. Alltså, det verkar märkligt nog som kungen fortfarande hade en viss rädsla för Dacke, framförallt att han skulle kunna utnyttja sina utländska kontakter. Dacke har ett par hundra man vid sin sida och försöker nu i olika socknar värva bönder till ett nytt uppror. Men att det skulle vara ett rent självmordsuppdrag står väl klart för de flesta bönderna. I Lenhovda, vid infarten till Glasriket, blir det en drabbning mellan Dackes män och en mindre kunglig trupp. Och efter denna sista drabbning så upplöser Dacke sin sista trupp och flyr söderut. Varje socken med självaktning här i sydöstra Småland kan peka ut en grotta eller en lada eller en gran där Dacke någon gång gömt sig. Mm. Minnesskyltarna är många.
Mm. Mm.
Han kommer till sin födelsegård, Hennstorp, där hans mamma gömmer honom i en källare. Man kan ju verkligen dra intressanta paralleller med Gustav Vasas äventyr i Dalarna, eller hur?
Ja, men verkligen.
Men här är ju rollerna ombytta och slutet blir också ett annat.
Mm.
Gustav Vasa...
Man vet inte om någon källa där Gustav Vasa visar på någon form av respekt för Dacken då, utan, eller det är bara hat.
Det är nog väldigt långt ifrån någon respekt. Nej. Han gjorde allt för att svartmåla honom. Gustav Vasa misstänker att Dacke ska försöka ta sig över gränsen till danska Blekinge och bearbeta därför ständigt myndigheterna där. Och han tror rätt, Dacke är vid gränsen. Man kan säga att cirkeln nu är sluten. Det var här han bara drygt ett år tidigare startat upproret. Dacke lyckas fly över gränsen och gömma sig i Rödebyskogen som varit tillhåll för skogstjuvarna under lång tid. Och Gustav Vasas krigsfartyg patrullerar längs Blekingekusten för att inte Dacke ska kunna sätta sig i säkerhet sjövägen och ta sig till Tyskland där han möjligen kan tänkas ta kontakt med Gustav Vasas fiender. Kungen har många spejare som söker Dacke. Många av dem har tidigare varit i Dackes tjänst men utlovas nu få behålla sina liv och de hittar Dacke. Kungen skriver förnöjt. Den ene förrädaren förråder den andra. Till sist är det en av dessa pederskrivare som visar kungens knäktar var Dacke tillfället är gömd i en rishög. Peder, Dackes Judas. När Dacke ska tas till fånga så försöker han försvara sig med en rönnpåk. Han är snabb och vig och stark men ensam. Så han flyr och blir då nedskjuten och dödad i ett regn av pilar. Den döda kroppen förs till Kalmar där den styckas i olika delar som spikas upp med 130 spikar på slottsporten. Huvudet får en kopparkrona menat som ett hån. Det där är ju lite parallell igen, vi pratar om Judas, men Jesus fick ju en törnekrona, det kommer ihåg.
Ja, verkligen.
Och i anslutning till kopparkronan så sätts det upp en skylt med texten ett underligt spel jag begynte driva. Jag mente jag ville en konung bliva, vilket jag och vorden är, eftersom jag nu framför Kalmar kronan bär.
Det är så morbid så att det nästan blir lite kul.
Ja, men och även här kan man ju göra en jämförelse med Jesus, eller hur? Som hånas ju på samma sätt, för över, kommer du ihåg vad det stod över hans törnekron så stod det ju fyra bokstäver. I-N-R-I, eller inri.
Mm, just det.
Som betyder ju Jesus från Nazaret, alltså Rex Iodorum, Jesus från Nazaret, judarnas kung.
Mm.
Det är samma typ av hån.
Mm. Var de religiöst bildade eller är det bara en slump? De här likheterna.
Ja, det är väldigt intressant för att ställa. Undrar om det inte är en slump.
Mm.
Ja.
Men det tyder ju också på någon form av, som jag sa innan, morbid och väldigt humor ändå. Att de ändå hade en känsla för att förnedra på ett nästan humoristiskt sätt.
Just det, den här förnedringen, ja, den var ju ganska vanlig, det kommer vi att prata om tidigare, när Gustav Vasas fiende, till exempel Mäster Knut, han fick ju göra sitt intåg i Stockholm på någon gammal skabbig häst, utklädd i löjliga kläder, sittande bak och fram på hästen
just,
och så vidare.
Att,
ja. Bredvid Dackes avhuggna huvud hänger 12 andra huvuden från Dackes män. Och ganska snart kommer ju fåglar nu att plocka bort deras ögon och kinder och all hud. Resten fylls av flugsvärmar. Men Gustav Vasa, han är lite missnöjd med en sak här. Vad då tror du?
Ja, det kan vara mycket. Men det var väl, han ville ju ha honom levande.
Exakt. Varför då kan man ju undra. Ja, förmodligen för att kunna utsätta honom för en unik specialbehandling.
Ja, ta en öl med honom.
Ja. Men kungen skriver att Dacke blev dödad i samma begripandet. Då skriver kungen, det var skett efter Guds vilja. Alltså, det fanns tydligen någon med ännu högre auktoritet än kungen som då kanske du tagit över och straffat vidare Dacke i helvetet.
Jo, ja. Det tror jag inte kungen trodde på själv.
Nej. Nära släktingar till Dacke avrättas. Hans far förs till Stockholm och steglas enligt en uppgift. Vad som hände hans fru och hans mamma, det vet man inte riktigt. Men man kan ju frukta det värsta. Det finns en uppgift att Dackes mamma, en häxa och trollkona enligt Gustav Vasa, skulle ha blivit levande innebränd i sitt hem. Däremot vet man att en 10-årig son omhändertas först till Stickeborg och sen till Stockholm där han dör officiellt av böldpest. Något som kanske skulle behöva underkastas en källkritisk forskning.
Mm.
Alltså, det finns inga andra rapporter om att en böldpest skulle ha härjat under den här tiden i Sverige. Så förmodligen så fick den 10-årige pojken svälta ihjäl i en fängelsecell.
Mm.
Hur ska vi då till sist sammanfatta Dacke och hans uppror? Ja, alltså under ett år hade Dacke gått från torpare till grillaman, till Smålands härskare, till jämbördig förhandlare med kungen, till kontakt med världens mäktigaste man, Karl den femte. Och sen till besegrad upprorsman och grillaledare, till flykting, till slut dödad i bakhåll.
Ja, det är otroligt.
På ett år.
ja, det är
sommaren 42 till sommaren 43. Bilden av Nils Dacke var i historieböckerna länge entydigt negativ, präglad av Gustav Vasas syn. Krönikor om honom är många, till exempel från kungens systerson Per Brahe, den äldre som jag nämnt tidigare. Han deltog i upprorets nedkämpande. Till 1800-talets historiker. Här har vi Anders Fryxells berömda beskrivning av Dacke. En avskyvärt elak man.
Ja, det lät ju nästan bara som brist på fantasi.
Strindberg, Heidenstam, Grimberg hakar på med samma bild. Men under 1900-talet har det svängt. Redan under 20- och 30-talen började en del historiker se Dacke som en frihetskämpe, en småländsk Engelbrekt. Och det är det du har hakat på också, eller hur?
Ja, men absolut. Det är nästan så att jag har fått en bättre bild av smålänningar nu.
Ja.
Generellt.
Så skönt för att man måste jubla i Småland när de hör det här.
Jo, att Fredrik, bisittare till podden Vi går till historien, ger ert stöd och heder till er smålänningar där ute.
Förhoppningsvis kommer många smålänningar att dela där inslaget.
Absolut.
Under slutet av 60-talet och 70-talet då kunde man ju jämföra Dacke med samtida grillaledare, en rebell, en frihetskämpe, en folkledare som ja, Ho Chi Minh eller Fidel Castro och förstås Che Guevara som kämpade för att med vapen i hand försöka störta en orättfärdig regim. Men, som vi sagt tidigare, en avgörande skillnad här är ju att Dacke inte vill ha ett nytt samhälle utan han vill ju tillbaka till det som gammalt och fornt är. Han är ju närmast, nej, inte konservativ utan reaktionär.
Mm. Men smålänningarna hade väl det bättre innan Gustav Vasa, ja, så enkelt var det.
Så uppfattar man det absolut. Och i Dackeland, alltså här i sydöstra Småland, där har nog bilden av Dacke länge varit positiv. För många har haft en martyrstämpel och det finns ju statyer och minnesstenar. Hans namn återfinns i gatunamn och företagsnamn, idrottsklubbar. Det finns ju en berömd speedwayklubb, du vet, Dackarna i Målilla. De hade en väldigt skicklig förare på 50-talet som hette Rune Sörmander. Du kanske inte omedelbart kommer ihåg hans namn.
Men många av våra lyssnare tror jag.
Ja, jag hoppas det. Ja, mycket annat. Scoutdistrikt och många föreningar och institutioner. Det finns ett cykelmärke, en ölsort. Det finns hotell, en skidanläggning, restaurang och så vidare. Men slutresultatet, Småland, Sveriges sista upprorslandskap, är nu återförenat med riket. Ja, vad drar då Gustav Vasa för lärdomar av det här upproret? Och vad händer i fortsättningen? Ja, det ska vi berätta om i nästa avsnitt. Om till exempel arvkungadömet, och då vi också återvänder till hans snabbt växande familj och alla barnen där. Det kommer ju bli jätteintressant.
Mm, absolut. Det är med viss sorg vi lämnar Dacke nu för min del, men det ska bli intressant. Och värt att nämna är att vi ska försöka att släppa avsnitt nu 2 gånger i månaden, så att vi får igång den här podden igen efter det här ofrivilliga uppehållet som vi har haft.
Ja, nu ska det bli struktur här. Det är ju något som du länge har efterlyst, att det är väldigt viktigt att ha bestämda utgivningsdatum. Det har du säkert alldeles rätt. Så vi har ju bestämt att den 1:e och den 15:e i varje månad så kommer ett nytt avsnitt. Så nästa avsnitt idag är ju den 15 september, så nästa avsnitt ska komma då den 1 oktober. Och för att hålla koll på det, du nämnde någonting om att man kunde prenumerera på podden. Hur går det till?
Ja, vi använder ju av plattformen Acast. Sen finns det ju förstås andra plattformar som också den här podden släpps på. Spotify och Apple Podcast och så vidare.
iTunes.
iTunes. Men man kan prenumerera på, så får man en liten notis när vi släpper nya avsnitt. Förhoppningsvis då i framtiden den 1:a och den 15:e.
Mm. Och det är bara att man trycker, det står prenumerera någonstans som man trycker där, eller så det går till.
Ja, exakt. Och sen har vi även en Facebook-sida som ni gärna får gå in och gilla, och där kan ni även ställa frågor och saker som ni vill att vi tar upp eller besvara då i framtida avsnitt.
Jättespännande. Jättekul att vi har kommit igång igen och att det fungerar så bra det här med distanskonversationen. Så, väl mött igen innan vi lyssnar på Martin Riesens pampiga drottningholmsmusik på Strösby kyrkorgel, så hälsar vi välkomna till nästa jättespännande avsnitt.
Tack och hej.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.